välkomna till Tronspelet, Aftonbladets Game of Thrones podcast där Markus Larsson håller på att välta huset. Vi sitter här, Markus Larsson, Sandra Weibro, Tove Björnlund, och vi ska göra ett litet poddavsnitt om säsong 5:s avslutning, episod 10, Mother's Mercy.
Mm, det är en skrattfest.
Det är en riktig härlig Åsa Nisse-film, kan man säga. En riktig pilsnerrulle vi ska titta på. Alltså finalen av den mörkaste och mest deprimerade säsongen i seriens historia. Och de skulle toppa det med säsong 10.
Spoiler, de lever inte lyckliga alla sina dagar.
Nej, och det här är alltså avsnittet efter när Stannis har bränt sin egen dotter på bål. Så de är
det var bara förrätten.
Ja, det är lite förrätten, kan man säga.
Ja, men det är fint när liksom det glada i liksom avsnittet är en tortyrscen av en obehaglig man.
Ja. Jo, ja, vi kommer till den. Den är härlig. Nej, men det här är också ett avsnitt som vi i rummet har röstat fram till en av de 10 bästa någonsin, kanske vi ska säga också.
Vi
behöver inte avslöja den platsen den fick, för det kommer publiceras när nya säsongen har premiär i juli.
Yeah. Och vad tycker ni om det här avsnittet? Maila oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier eller ring oss på 08 725 2357. Stormsteg kliver vi väl in i en av de episka scenerna från det här. Det finns mycket episkt i den här.
Men det ska bli roligt. Ja, vi kan börja med Cersei. Det finns roligt. Vi kan dra en snabb sammanfattning när vi har pratat färdigt om allting, så får man en bra bild av hur jävligt det är i det här avsnittet. Men King's Landings egen korrespondent, alltså direkt från Washington DC.
Tobias Lund rapporterar ifrån
Västerås
eget trappstegen av The Sept of Baelor.
Ja, du får faktiskt ta King's Landing idag.
Cersei är helt enkelt skittrött på att sitta fängslad. Hon har blivit nedbruten av den vidriga Septa Unella och går med på att jag erkänner. Men hon erkänner ju bara till lite kusinotukt, inte till mord och incest och diverse annat.
Nej.
Och då får hon reda på att så här, jo men visst, säger högsparven här, du kan få åka tillbaka till ditt trygga Red Keep och vänta på din rättegång, pam pam pam, men först måste du bara göra lite botgörelse, och den här botgörelsen är en styggelse.
Den är till och med hemsk för att vara Cersei. Alltså det är nästan, jag säger nästan nu. Jag är inte helt övertygad, men man får nästan sympati för henne.
Ja. De bara rakar av henne håret, klär av henne naken, och så får hon skippas fram längs gatan medan folk skriker liksom okvädesord efter henne, kastar typ bajs på henne, och så går en Septa efter henne och skriker shame, shame, shame.
Är det en fin liten religion som liksom kräver det här av folk? Ja. För botgöring.
Ja, den är mänsklig, kan man säga. Medmänsklig och förlåtande, kan man säga.
Mest så, gud vad det här har gett upphov till, att man har skrikit shame åt sina kompisar tusen gånger efter.
Ja. Inte så mycket förskam. Det känner man ju ändå sedan man föddes, så att säga. Vad heter du nu?
Arvsynden, Marcus.
Ja, precis. Allt man är ju bara en skam. Vad heter du nu? Nej, men det här var ju också så där, det tillfredsställdes ju lite av tittarnas blodtörst.
Ja.
Att Cersei även...
Man får ju se henne bryta ihop. Liksom.
Ja, att hon äntligen blir straffad för alla sina synder.
Ja. Och hon blir verkligen straffad, för det är en lång scen. Det är en lång väg att gå, och det är ju inte bara att vandra ner där. Hon blir liksom spottad på, och fötterna är helt blodiga och trasiga. Och, ja.
Jag räknade inte liksom minuterna, men den känns ju väldigt lång också.
Jag kollade lite, jag tog inte tid, men kollade lätt, och det var ungefär 5 minuter i alla fall, konstant skrikandes.
Det är,
och jag tror att de filmade den här, det tog 3 dagar med 500 statister som står och liksom skriker slyna åt henne.
Ja, men om det finns något roligt i den här scenen, så är det ju kanske att det tydligen var 1000 personer som ansökte om att få bli hennes buddy. Att det är så många som vill göra den här scenen, ja. Liksom gå naken genom Dubrovnik och få bajs kastat på sig.
Och det är ju inte riktigt
utsett. Det känns faktiskt som en jättedålig dag på jobbet.
Ja, och det är liksom inte, Alena Hedde vill ju inte göra det själv, naturligtvis. Det kommer vi spekulera om varför. Men...
Ja, det var en massa spekulationer och sen sa hon väl till slut att det var för att hon inte trodde att hon skulle kunna liksom agera särskilt bra då.
För
att
nej,
hon
är, skulle bli för känsligt. Typ.
Ja, att hon skulle inte klara av att liksom hålla facet som hon måste göra det som Sorry säger. För hon håller sig ändå liksom, hon bryter inte ihop förrän hon kommer till Red Keep.
Mm. Och när det, nu kommer jag inte ihåg vad hennes body double hette, men det är en brittisk skådis.
Rebecca Van Cleave.
Tack. De morfade ju huvudet på hennes kropp, Rebeccas kropp. Men under hela inspelningen så gick ju Lena Headey precis bakom henne och gav instruktioner och hejade på henne och sånt. Liksom. Mycket märkligt sätt att spela in den, men det funkar ju så. Men var det över 1000 som ville bli hennes body double?
Alltså enligt...
Det är tunt med skådespelarjobb.
Ja, precis. Och sen var det tydligen 7 stycken som flögs till Belfast för så kallade uttagningar. Vilket, ja, de fick väl liksom...
Vem har det jobbet också? Vem får stå först och titta på Lina Hedd i naken och sen stå och titta på 7 andra?
Jag tror inte det gick till så som man vill tro nu, att det sitter massa manliga producenter och bara nej, inte det schyssta lökar här.
Det är exakt så jag tror att det är.
Du tror det? Nej men alltså ja, det kan mycket väl vara så, men jag tror också de letade, varför det var så svårt att hitta en badlabbe, för den måste, om man ska morfa ett huvud på en kropp så måste kroppen kännas, alltså de letar ju efter något som var byggd som Lena Headey. Men hela den här processen är ju väldigt intressant om man börjar gå in i detalj. Alltså hur mycket tid har de lagt ner på det? Hur gick diskussionen mellan de olika? Det är ju lite sådär skallmätning över det hela. Ja. Liksom. Nej, de är för breda över axlarna, för stora bröst. Det är mycket märkligt. Det här vill man ju veta mer om.
Sen har det varit lite kritik också mot att den här body double är ju bara typ 28 år eller sådär, 25 någonting. 20-ish. Och Cersei ska ju vara över 40.
Och ha fött 3 barn.
Ja, precis. Så att,
det jag syns det. Inte för att vara sån.
Men det syns inte.
Nej. Jag vet inte mycket, men det vet jag.
Nej, och jag fattar det som att i böckerna att det är liksom en av grejerna, att hon har ju varit en stor skönhet när hon var ung. Och nu så får liksom folket se henne som liksom lite medelålders kvinna som har supit hårt i liksom 20 år.
Ja, hon är ju gravt alkoholiserad, ska man komma ihåg också. Alltså rollfiguren. Ja, nej, men det är ju det typiska, det är inte så att de vill ha den verkliga heller, och det hade väl säkert varit dåligt för Lena Headeys varumärke om möjligt. Det finns så mycket trams i det här som spelar in. Det roliga är att under en inspelning som Entertainment Weekly är ju det officiella Game of Thrones-bladet, det amerikanska nöjestidningen. Där hade en reporter hört nästan ett småbråk över just den här scenen, att han som skulle visa byxdraken för Lena Headey, att han var omskuren, va?
Ja, just det.
Och det var han inte i boken, och det blev
eller att det är ingen som omskär någon.
Nej, men det var ändå liksom på den detaljnivån de berättade.
Ja, precis, att de gjorde väl så här att han fick bara blotta sig jättefort för att man inte skulle hinna se.
Ja.
Det läste de förut.
Ja. Undrar hur många som bara reagerar på den scenen. Ah, han är ju omskuren, det här är inte realistiskt.
Liksom. Det är inte realistisk fantasy.
Nej. Pausar och bara...
Ja. Men annars, det är ju väldigt effektfullt det här att de strippar av hennes makt. För hon har ju inte varit naken hittills, inte ens i några sexscener, så är hon är ju alltid påklädd. Liksom.
Mm. Och det hade de tydligen liksom tänkt redan från början, att det här är första gången som... Mm.
Ja, plus att visste ni det här att hon var gravid under hela säsong 1?
Nej.
Lena Headey, alltså med sitt, kanske var första barnet då? Eller andra?
Nej, andra tror jag det var.
Ja,
Är det inte något barn hon inte avslöjade med pappan?
Ja, det är det andra. Men jag tror att det här måste ha varit första snarare då. För att sen så var det när spekulationerna sen gick också om att var det för att hon var preggo igen som hon inte kunde visa sig naken. Men det var tydligen felräknat.
Jag tycker det är roligt också. Då har folk suttit och räknat, och de har räknat att hon typ blev gravid veckan efter inspelningen av det här. Och man bara, men okej.
Okay. Ja, men det är en lysande scen.
Ja, och sen när hon då kommer hem, det är skönt hur Qui-Burn är så, han är så nöjd att hans härskare har kommit tillbaka. Hon verkligen kramar om henne och sen får han introducera the presenten. Newest member of the Kingsguard.
Ja, det är
Zombie
lite,
Mountain.
Det är en lite förnedrande scen där också när liksom den Small Council står liksom uppställda och ser liksom jätte barska ut och bara,
men det är inte så här välkommen hem vår drottning.
Nej.
Nej, och sen så vet man ju att det är ju inte slutet för Cersei det här direkt när han får det där monstret bredvid sig liksom, som lyfter upp henne och bär iväg henne. Men jag är inte bitter över The Mountain or Wiper avsnittet, det är jag absolut inte.
Nej. Från bitter till butter. Vi går till Stannis camp.
Här smälter snön. Yay! Ja, men det visar sig väl ganska snabbt att ja, allt har gått åt helvete. Den här lilla brasan som de anordnade i förra avsnittet av Saka Shireen har ju fått typ hälften att desertera och dra med sina alla hästar är borta. Ja, de var inte så förtjusta i varken liksom brasan eller att frysa ihjäl. Och sen som en liten grädde på moset så har hans fru Selys hängt sig i något träd där ute i skogen. Och
så kan det gå.
Melisandre flyr fältet, såklart.
Han är övergiven, alla kvinnorna försvinner.
Mm. Men ändå så liksom, ja, han börjar ändå buttet marschera mot Winterfell och det känns ju direkt att det här
kommer inte gå bra.
Ser inte så bra ut.
Nej, men det känns som att han har ju inget val. Självbord. Alltså, ja, han vet om det.
Och han är också liksom ändå, han är ju förberedd för att de ska typ ha en siege, vad heter det på svenska, att de ska liksom...
Belägra,
precis. Ja. Men Boltons, de... De drar ju inte ut på saker.
Nej, de har ryttare.
Ja, precis.
Ja, för det ser så ledset ut när Stannis armé kommer liksom så här lunkandes till fots och sen bara rider de här ut i perfekta stridsformationer.
Ja, och så stackars Sansa som äntligen får ljuset tänt exakt 10 sekunder för sent. För
ja, man har Brienne stått där i en månad med blod.
Och Podrick tittar inte en sista gång över den odugliga väpnaren.
Men det är ju fint att Brienne äntligen får do her duty.
Precis, hon får sin hem på Stannis till slut.
Ja, han klarar sig tydligen.
Ja, alltså hur kan han vara last man standing?
Han är först i ledet och sen sist ut i skogen. Ja. Han är bra på att slåss.
Ja, hyfsat obegripligt. Men det är väl för att han ska få sin sista scen där med Brienne, antar jag. Där hon också liksom håller ett litet tal såklart om varför hon dödar honom och i Renly Baratheons namn.
Hon är ju faktiskt en pretentiös riddare.
Ja, väldigt pretentiös. Ja. Väldigt, väldigt fantasy.
Ja.
Precis, hon dömer honom till döden där. Man bara, han skulle dött anyways.
Ja, sen är Stannis. När han säger bara liksom, har du några sista ord liksom.
Do your duty.
Ja, gör din...
Jag började gilla honom där. Nästan lite synd då att
han sålde mig redan vid sina språkpolis.
Ja. Nu är besserwissen.
Ja.
Men varför tror ni att de inte visar att han verkligen dör? För det väcker ju alltid spekulationer om att hon hugger det bladet i trädet.
Jag vet inte, kanske det är tillräckligt mycket död i det.
Ja, okej. Okay, ja, det är ändå lite konstigt.
Och jag tycker att det är konstigt att Brienne är så himla säker på det här. Och med Renly, den rättmätiga kungen. Man bara, han var ju för fan inte den rättmätiga kungen. Stannis var ju äldre.
Men du kan inte skylla, hon är en prettoriddare. Ja. Hon vet inte bättre. Hon kan bara tjäna på. Men ja, okej. Okay. Ja, framförallt undrar man vars Podrick och Brienne sitter under den här striden. Står hon bara där i skogsbryn och väntar på att Stannis ska släppa sig tillbaka.
Ja, alltså man får ju se den här liksom Stannis-bågen lite grann ur olika vinklar. Dels är det ju från ja, men Stannis slagfält, sen har vi ju Brienne och Podrick och sen har vi även Sansa och Theon slash Reek inne i Castle Winterfell.
Castle
jag bara säga Castle Black, det är ju inte. Och där hon har ju tagits upp i den där tornet för att tända lampan eller så elden och det går inte så bra.
Tråkigt, ingen kommer.
Nej, precis. Hon ser ut över liksom Stannis slag där och säger att det här kommer ju inte gå något bra för Stannis. Mm. Och blir sen hotad av Miranda. Ramses lilla little helper.
Alltså Miranda pratar ju väldigt mycket i den här serien om att när Ramsay, det enda hennes uppgift är att föda Ramsay några söner, men det behöver hon ju inte alla kroppsdelar för. Vad är det hon siktar på med bågen där? Ska hon skjuta honom henne, eller ska hon skjuta någon annanstans?
Vilken kroppsdel ska hon liksom?
Ja, det är väl inte bra.
Nej, det enda de kan offra är väl en arm eller något liksom. Ja.
Hon kan ju inte skjuta henne där vars barn görs.
In the JJ.
Men i alla fall, äntligen, det här tar ju äntligen Sandra Reek vaknar ju till liv.
Mm, det är lite fint.
Theon rättare sagt.
Ja,
plötsligt så liksom puttar henne över kanten. Och det är ju rätt härligt.
Ganska styggt thump när hon slår i.
Mm. Ganska brutalt.
Och då är det en rätt fin scen när de flyr och hoppar tillsammans ut från muren, Sansa och Dian.
Jättehögt. Hand
i hand. Ja. Jättehögt.
Nästan högre än där Miranda ramlade.
Ja.
Och jag menar, återigen, de goda, alltså det fortsätter, de får fortfarande, i den här förbannade serien så får de ingen tids, alltså de får ingen Lisa för själen eller lyckligt slut, utan de klipper ju, man vet ju inte om de tar självmord eller hoppa mot sin räddning.
Ja, precis. Man kan säga att nu är Ethan Baratheon typ utdöd. Förutom lilla Gendry.
Ja, han som är ute och ror någonstans.
Exakt.
Han har ju gått några år med det. Nej, men vi kan ju gå vidare till Castle Black, för där är det ju muntert värre också. Alltså det är ju,
jag hade glömt bort att det var så mycket död i det här avsnittet.
Om det fanns olika nyanser av svart så är vi inne på det tredje lagret.
Är vi inne på Vanta svart?
Alltså, det är ju bara, det finns ju en fin scen här mellan Sam och John. Där John äntligen får veta att Sam har, hur ska jag uttrycka det här, han har
blivit deflowered.
Ja, precis, han har tappat sin oskuld. Tappat, han har vunnit sin, hur fan säger man,
blivit en man.
Nej, men sluta nu för fan liksom. Han har brutit sin ed och upptäckt att han som precis alla andra har rätten att bli olycklig. Men John är ju, det är lite roligt att John har ju sett så här, det här får vi ju veta lite antalet av de här odödiga i Hardhome som Nattkungen växer upp, att det var ju tiotusentals. Så Nattkungen, min favorit, blir ju mäktigare ju fler som dör. Det är ju hans lilla hemlighet. Och att allting är lite hopplöst. Men även när apokalypsen står för dörren så kan John uppskatta att hans vän har fått ligga. Det är liksom mänskligheten i sitt nötskal där. I'm glad the end of the world is working out good for someone, säger han.
Det är ju faktiskt det. Sam har det gått bättre för typ hela tiden.
Ja, det är som Bron.
Han är ju helt hund. Ja, som Bron, exakt. För han var ju helt hunsad hemifrån och pappan ville typ döda honom. Och i säsong 1 så blir han ju liksom bara misshandlad på träningsgården, men det går bara bättre och bättre för honom.
Sen börjar man ju vara oro när Gilly och Sam, en av de få vänner som John har kvar, lämnar Castle Black för att han ska åka till Old Town för att bli en meister och läsa böcker.
Ja, och istället kommer Melisandre dit.
Tada! Ja. Och har jättegoda nyheter om Stannis.
Ja.
Det tycker jag faktiskt Sir Davos ansiktsuttryck är hjärtskärande när han får höra att att Stannis armé är döda, det skiter han i, men att Shireen är borta, det
knäcker honom. Melisandre säger ju egentligen ingenting, utan det är bara han läser ju över hennes blickar och förstår att
fast om jag var Melisandre hade inte jag heller sagt by the way, jag brände din älskade vän på bålen.
Nej, det kanske inte läge för det riktigt än. Och sen kommer ju det här i den här bågen våran favorit Olly förråder John och här får vi då en cliffhanger.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
De är nästan hemskare än Red Wedding.
Ja.
Oh. Det här är liksom det här är sista scenen i femte säsongen. Ja. Vilket är ju rätt mäktigt ändå.
Ja, att den stora hjälten blir järnhuggen av sina egna vapenbröder som Julius Caesar. Mm. Och ligger och blöder och dör. Och det är det sista vi ser av säsong 5. Jag kommer ihåg min storebror som lite motvilligt följer Game of Thrones, mest för att hans fru läser böckerna och älskar berättelsen. Han är fruktansvärt rolig. Han hatar den här serien lika mycket som han inte kan sluta titta. Men när han hade sett det här avsnittet, då ringde han upp mig och var så fruktansvärt upprörd liksom, att nu får de ju för fan ge sig, den jävla idioten. Men det är ju verkligen så i säsong 5, det slutar ju bara, det är bara natt. Vintern har inte kommit, men det är ju aldrig morgon längre liksom.
Ja, jag minns också att man spekulerar i om klarade sig Sansa och Theon till exempel.
Ja,
eller tog precis alla Starks slut liksom. Mm.
Typ. Men det är liksom, de bara drar ner rullgardinen. Mm. Pang. Varsågod, här har ni följt den här säsongen i 5 i flera år, men det här får ni. Allt går åt helvete.
Ja, for the watch.
Ja. Viktrapportering. Meryn Trant, han är inte bara pedofil, han gillar även att slå små flickor, visar det sig. Ja, nu kommer riktigt obehagligt, han sitter och vrider på den här smiskpinnen.
Ja, men här pratade jag och Sandra om innan vi gick in i poddstudion, att det här måste ju också vara, okej, Shireen, det är att bränns på bål, där går ju Game of Thrones över någon sorts gräns igen och visar någonting som de flesta serier inte skulle göra. Men den här scenen, alltså när han sitter och vrider på den här piskan och sen börjar slå barn
hårdare, alltså, och hårdare och hårdare
på en bordell. Alltså, nu när vi kollade om den, alltså det gick nästan inte. Det var den här scenen orkade jag titta på. Men där, just bara av den här äckliga förtjusningen, att de gör verkligen den här grejen.
Ja, och det är ju bara början också på en liksom rätt lång tortyrscen när en av de här flickorna som inte skriker när hon är piskad. Vilket också gör att Meryn Trant vill ha henne, för att då har han någonting att bryta ner.
Ja, han har något att jobba på.
Ja, det är ju mysigt.
Ja, och innan man visar att det här faktiskt är Arya som han slår. Han slår henne i magen. Han börjar ju misshandla det här barnet. Alltså, det är liksom en pedofil som bara...
pedofil som misshandlar små flickor. Ja, på bästa sändningstid.
På en bordell.
Ja. Men hon tar av sig sitt ansikte och sticker en kniv i hans ögon.
Ja, det är inte bara det.
Nej, och sen fortsätter det liksom. Det är början på...
Trycker i någon sån tygbit i munnen på honom. Han får stå där och... Alltså, den är... det är ju liksom inte... Om man ser den här serien och tror att Arya kommer förvandlas till någon hjältinna i 7:e säsongen, då glöm det, säger jag.
Men hon är också lite grann som Brienne här, att hon ska hålla något tal.
Ja.
Och förklara, lite av det där.
Precis, förklara vem hon är och varför hon gör det. Att han dödade Syrio Forell. Och det här är hämnden för det.
Men det är ju svinsnyggt att det är du som är no one and you're nothing. And I'm Arya Stark.
Precis.
Jag kommer inte att titta på den här scenen igen.
Nej.
Alltså jag rekommenderar ju ingen att se den egentligen.
Sen var det ju kanske Arias mordglädje rätt kort tid.
Och nej.
När hon kom tillbaka till Faceless House of Black and White eller vad heter.
Tror att hon ska tassa in där som en tonåring som har trotsat sitt utegångsförbud och får bara sätta tillbaka ansiktet och bara klarade mig.
Exakt, spädde ut spriten. Ingen märkte någonting.
Tills vodkan fryser i. Sprängs i frysen, ja.
Ja, men här blir det ju krångligt. Då kommer Jacqueline Agar och det enda, eftersom hon har tagit fel liv så måste ett annat liv tas då enligt den här konstiga religionen de håller på med. Så han förgiftar sig själv. Och så visar det sig att han förgiftar no one och det är ingen. Jag vet inte.
Nej. It's a lot of confusion, summa summarum, Arya blir blind.
Genom att luta sig över någon och slita av alla ansiktet att no one och så är plötsligt så hon blind.
Ja, det är lite mystiskt här och då vet man inte, har det varit, någonsin varit bara en person som har varit Jacqueline Agar eller har det varit liksom massa olika faceless med hans persona? Ja, man blir lite, får lite ont i sin lilla huvud, sitt lilla huvud när man börjar.
Det är som en tidsresa, man ska inte fundera så mycket, man ska bara följa med, eller nya säsongen av Twin Peaks, man ska bara enjoy the ride. Och som straff, ingen vet varför och ingen vet hur det går till, men Arya blir blind.
Yes. Ja. Och tydligen har hon valt att använda några jättetjocka linser så att hon ser faktiskt ingenting på riktigt när hon spelar här nu.
Nej. Ja, hon ser helt grotesk ut. Det ser ut som porslinsögon.
Ja, det ser lite creepy ut.
Hon ser ut som att Tywin ligger på sin dödsbädd. Ja, men det händer ju Marine ändå, Sandra. Det händer ju faktiskt en rolig grej i den här. Förutom att Jorah och Dario ska gå och leta efter Danny. Så får vi ju ett litet återseende.
Ja, precis. För att Jorah och Dario har ju lämnat Tyrion där för att styra stan tillsammans med Grey Worm och Missandei och Tyrion märker ju direkt att Adam har inte så mycket att prata om. Det är inte liksom någon kul banter längre utan det är rätt stel stämning. Men då dyker Varys upp och det är rätt gulligt där när han säger på slutet att jag är glad att du är tillbaka.
Jag har faktiskt saknat dig.
Jag har saknat dig.
Och så svarar han I know. Och det, Tove, borde ju du gilla som gillar Stjärnornas krig.
Kanske det är en liten blinkning till I love you, I know.
Ja, det är en blinkning till när prinsessan Leia står och skriker I love you när Han Solo ska frysas ner i karbonit och han svarar I know.
Det är vad jag vill tro att... Vilket tillbaka kaka på i nästa film. Ja. För då säger han I love you, hon I know.
Ja, du hör här. Men jag tror att de faktiskt har inspirerats av det. Oh, I know.
Ja, men sen är det roligt det här att Varys bara dyker upp.
Ja, han bara dyker
liksom
upp.
Ja, plötsligt bara står. Han har liksom lyckats ta sig förbi vakter och allt möjligt.
Och det är ingen som så här blir så här upprörd eller undrar liksom vad han gör där eller någonting. Nej. Han är bara Varys. Han kommer in överallt.
Ja, men det här snackade vi lite om innan också. Att det här är den enda liksom, ja, men härliga stunden i den här mörka, mörka avsnittet. Den här återföreningen mellan Varys och Tyrion.
Ja.
När de ändå liksom står där och Tyrion bara, ja, man borde ju känna någon med ett stort spionnätverk. Ja, vem har erfarenhet av ett tämjant korrupt stad?
Do we know anyone?
Ja. Ja. Ja, men det är skönt att höra radarparet tillbaka.
Precis.
Ja, för att annars i södern så går det ju södern, Dawn ligger ju söderut, det går ju inte så bra. Myrcella får sig en liten puss av Ilaria.
Och nu när man vet vad som händer och kollar på den där kyssen så ser man att det är en väldigt lång kyss.
Ja,
som liksom
och sen
trycker
typ trycka till med tummen också.
Ja, mystiskt lång. Mm. Tycker man att borde ha reagerat på.
Men vad jag hade glömt sen, det är ju att Myrcella får veta att Jaime är hennes pappa.
Ja, slash visste om det själv.
Han försöker ju lite ta för att berätta det. Och då säger han att ja, det visste jag och jag är glad för det.
Och sen börjar hon.
Det är cirka 7 sekunders lycka. Sen dör hon.
Ja. Ja, och det beror ju på att det är giftet då som Bronn fick.
Exakt.
Apropå Bronn, ni gillar fortfarande honom lika mycket? Ja.
Oh ja. Och då har någon.
Nej,
har
nej,
någon
men, bara, ja. nej men jag tycker under scenen när han tar farväl av en av sandormarna så att jag
du får dåliga dialogen.
Vi kanske ses någon gång. Ja. Och bara, ja, du får ju snabba dig för jag har en adelsdam som väntar på mig där hemma. Mm. Och hon bara you need a good girl but you want a bad pussy.
Men apropå folk som fortfarande lever i böckerna så gör ju Marcella det också i böckerna.
Ja, men här är hon död.
Och typ Stannis tror jag.
Ja.
Ja, jag har några 100 sidor kvar.
Ska jag bara sitta här och vänta nu. Sammanfatta det här.
Hur många det var som dog.
Ja, precis.
Vi kan ju också säga att Drogon som är en jäkla trulig drake, han orkar inte flyga tillbaka med Danny och orkar inte ens laga mat. Och stackaren såg ni att han hade ett stort hål i sin drakvinge.
Mm.
Så han är faktiskt riktigt skadad. Anyways, Danny vandrar iväg och blir tillfångatagen av en gigantisk kalasar.
Precis, och det här är väl någons, det var väl en av Khal Drogos.
Kan det vara Jakko?
Ja.
Eller?
Ja, precis.
Jag har lite svårt att hålla isär de här vilka det var som hängde med henne som hennes bloodbrothers.
Khal Jakko. Det var han som förrådde Danny när Khal Drogo dog.
Ja.
Och det var han också som skickade tillbaka Rakaros huvud på den där hästen.
Alltså, om man får sammanfatta då lite snabbt vad vi får veta eller vad vi får uppleva i den här säsongsfinalen som många utländska kritiker kallar för den bästa säsongfinalen någonsin. Det är alltså Myrcella dör, Arya blir blind, Cersei blir torterad, Stannis dör, Sansa och Tion hoppar mot ett okänt öde, Mountain är tillbaka. Drogon kan inte flyga och Danny blir tillfångatagen igen och som grädde på moset, löken på laxen, det valyriska stålet på makaronerna, så dödas Jon Snow av sina egna. Och det var tack och godnatt. Det var det.
Säsong 5.
Nu ser vi fram emot säsong 6.
Och de få som kvarstår.
Ja, precis.
Jag tycker det här avsnittet faktiskt är på ett sätt makalöst.
Ja.
En hel säsong som bara har varit mörk och en lång jävla jämmerdal slutar med det här. Mm. Alltså när man såg det första gången så var man lite matt.
Ja, det är i alla fall inte tråkigt.
Nej.
Kan man inte beskylla det där.
Men det går inte så bra för någon.
Nej, man behöver en drink efter det sättet.
Ja, men man behöver ett järn när man har sett det. Men en fantastisk säsongsfinal, det är det ju, och som bryter många tabun. Och här undrar man ju, här skulle ju hela efterspelet bli, är Jon Snow död eller inte?
Ja, precis. Och det blev ju en lång, lång följetong som var liksom rätt outhärdlig att följa ibland.
Ja.
Med olika teorier hit och dit, och man hade sett skådespelaren här och där och ja. Stort. Ja, precis. Och den fick ju också två eller fler Emmys, men den fick bland annat för regi och manus.
Ja, ja, det tycker jag väl den kan ha.
Ja, verkligen. Regin fick flera priser.
Mm.
Dancer of Dragons förra avsnittet som vi pratade om blev också Emmy belönad. Nej, men som sagt, det mynnade ut i den. Det var rena så här, det är inte så många som kanske minns Dallas, den gamla serien, när Bobby Ewing helt plötsligt stod efter de döda och duschade och allting hade varit en dröm. Det var nästan samma. Jon Snow hade samma Bobby Ewing-effekt kan man säga. Till slut orkade man inte med spekulationerna längre om man var död eller inte.
Nej.
Men nu, även om ni inte har sett säsong 6, så kan ju vi i era podden säga han är död.
Mm. Han är död.
Han är verkligen stendöd.
Mm.
Så.
Shall we?
Yes.
Yes.
Det var spoiler highen som lät lite annorlunda.
Ja, lät
det känns
lite,
som bara jag som kan trycka
döende.
På det. Ja. Nu vaknar jag till liv.
Drogon vaknar till liv.
Ja, säsong 7, håll för öronen.
Mm. Först kan vi ta upp ett mejl från Amalia. Hon skriver: hej tronspelet, jag heter Amalia och först vill jag säga freaking amazing i den podden. Freaking amazing.
Hon slog fan trivsam från förra veckans mail. Ja,
freaking amazing. Nu är vi ju på Kendrick Lamar-nivå helt plötsligt. Det är ju jättebra.
Ni har förgyllt mina trista måndagar. Min fråga till er är vem ni allra minst skulle vilja se på tronen i slutet. Jag skulle säga Daenerys. De har byggt upp henne i alla säsonger. Hur hon är den perfekta drottningen och så vidare. Dessutom har hennes storybågar i de olika säsongerna varit ganska tråkiga. Jag håller med Marcus och hejar på The Night King. Det var allt för mig. Hoppas ni hade helt fantastisk Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Ja, Tove. Släpper inte än. Jag tycker ni får börja.
Det finns många man inte vill se på tronen. Bland annat Cersei vill man inte se på tronen.
Nej, men det kommer hon inte vara.
Nej.
Eller
nej.
Jag vill inte se Littlefinger på tronen. Bara för hans självgoda jävla bockskägg. Nej. Det känns fult att han skulle kunna spela sig och backstabba sig till det här.
Rent logiskt så borde det bli en kvinna. Mm. Eftersom hela bågen om Game of Thrones handlar ju någonstans om att bygga ett bättre samhälle med en kvinnlig regent där männen har förlorat. Och då skulle den sluta på en ganska modern ton, så att säga. Ja. Och då finns det ju nästan bara Daenerys, tråkigt nog.
Precis. Jon Snow är ju också så himla motvillig och han har ju dött en gång också.
Jag tror inte Jon Snow är intresserad av att vara kung över hela riket. Jag tror
frågan är vad Sansa kan vara däremot.
Sansa kan det vara. Det kan bli Sansa Stark. Faktiskt. I så fall. Man hoppar ju på Lyanna Mormont, men det kommer ju inte hända. Det vill väl alla, men det kommer inte ske.
Eller jag vill ju egentligen ha Olenna Tyrell.
Ja.
For president.
Och sen är det många som nämner så här Tyrion Lannister, men jag tror inte heller det kommer ske. Men så vad har vi? Sansa, Cersei eller Dany?
Det är väl the best
förutom
bets, liksom.
Om man ska gå efter visionerna så är det ju Night King. Men så härligt mörka kan ju inte ens Game of Thrones vara. Att allting bara förötts och dör.
Vi får se.
Nej. Du ska se att det blir Euron Greyjoy som sitter där.
Jag kan tänka mig att Sansa blir mer och mer modisk och trasig. Ja. Och sen kommer hon sitta på tronen fast hon kommer ha blivit Cersei liksom.
Ja. Och sen så blir det som bitterljud slut. Så jag
hon har ihjäl Jon Snow. Hon har liksom ihjäl resten av sin familj men står kvar på toppen själv.
Ja, men Sansa.
Arya känns inte som någon som kommer vilja sitta still på en tron.
Nej,
frågan är om Arya ens överlever.
Ja, det var en deppig slut.
Ja.
Men sen lite roliga grejer som har hänt nyligen, bland annat att hon som spelade Myrcella, Nell Tiger Free, detta hippie-namn.
Fröken Blåklocka.
Ja,
månstrål.
Ja.
Jag lutar mig tillbaka, jag orkar inte.
Ja, nej, men hon har,
man kan
i alla
inte
fall
heta Nell Tiger Free.
Nej. Hon har väldigt nyligen berättat på MCM London Comic Con att originalplanen för hennes död var väldigt mycket vidrigare. Alltså den här döden på båten. Att de hade liksom effekter som fake blod och bananbitar som ska föreställa hennes hjärna. Så man undrar vad det är för. Ja, om, liksom, om det är ett gift som gör att liksom huvudet exploderar.
Ja, men det är säkert vad de tänkte här. Och apropå vi pratade om i förra avsnittet så skulle det vara en exakt spegel av Oberons öde. Att det där är sen får hem genom att Micellas huvud sprängs av någon jävla anledning. Men det är det kändes efter den där pedofilscenen så att låta Mycellas huvud sprängas också och Jon Snow dö. Jag tror de insåg själva någonstans med manusarbetet att
enough is enough.
Vi måste ju spara någonting till dem. Vi har ju några säsonger kvar.
Ja, men med tanke på att de ändå hade liksom de här bananbitarna klara där. Så måste
det
ju ändå
gått långt. Liksom.
Ja.
Det måste vara någon gång under inspelningen har någon bara
Eller kan det liksom kvävas på sina egna uppkastningar lite mer av en rock'n'roll död kanske. Men det
jag vet inte
om det skulle vara hjärnsubstans.
Och sen har Jorah Ian Glenn har pratat med irländska tv-kanalen RTE och där har han pratat lite om att han säger att han inte vet om Jorah kommer överleva och då vill man ju tolka det som att han kanske överlever säsong 7 i alla fall med sin grayscale. Och säger också lite kryptiskt att även om de gör av med mig snart skulle jag känna att jag gjort rätt bra. Jag överlevde rätt länge. Det kan man ju säga i den här serien.
Ja, det kan man ju säga. Och han har ju verkligen
klarar man sig mer än 2 säsonger så är man väl.
Ja, framförallt som bifigur. Nej, men jag hoppas på Jorah. Han är en favorit.
Måste säga. Ja. Men hörni, vi kanske får ta och nöja oss här. Och det här var ju faktiskt sista avsnittet på 5:e säsongen. Det vill säga The Great Rewatch är över.
Eftersom vi redan har gjort 6:e säsongen.
Exakt.
Jag kan inte se om den en gång till.
Det är klart vi kommer se om den. Och vi tänkte väl att vi bjuder på något slags recap-avsnitt.
Mm, där vi ju snackar lite grann om 6:e säsongen.
Mm. Och så sen... än är ni inte av med oss, men...
Nej, och sen kommer ju 7:e säsongen.
Yeah.
Så då är det ju tronspelet på riktigt.
Då kommer det bli hej babariba.
Då blir det åka av.
Tjofaderittan som det hette på 30-talet kommer det bli då.
Mm. Ja, då kommer vi få ännu mer fel.
Skit.
Än vi redan har haft.
Man har ju fått känna sig lite som ett proffs här eftersom man ändå har all fakta på bordet.
Ja, och tala för dig själv. Det är vårt syfte här att framstå som idioter för lyssnarna, tror jag.
Ja.
I alla fall ett av dem. Tove, du kan väl take
it away. Som sagt, eftersom vi fortfarande är kvar, så mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier eller ring in på 08 725 23 57.
Berätta vad som var höjdpunkter på säsong 6 kan ni göra.
Ja.
Till exempel Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.